A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Frida Hansdotter är en av våra mest framgångsrika utförsåkare genom tiderna. Hennes meritlista är lång och innehåller OS-guld, VM-medaljer och 3 olympiska spel. Hon har tills nyligen haft rekordet i jägarvila i Mästarnas mästare, där hon kammade hem en andra plats. Hon driver det egna sportmärket Hansdotter Sportswear och har nyligen blivit invald i IOKs aktiva kommitté. Hon har gjort en mängd saker sedan hon la elitkarriären på hyllan. Hur hanterade hon den övergången? Vem är egentligen Frida Hansdotter? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej och välkommen Frida!
Ja, men tack så mycket!
Du, jag börjar kliva rakt in i den här frågan som var hur den här övergången som är liksom från elitkarriär, du har liksom tränat och tävlat och levt det aktiva livet med då all den pressen som jag kan tänka mig att det innebär hela ditt liv. Och sen kliver man av det.
Ja, men det är ju en stor, det är en stor skillnad. Så jag menar, vi reser ju 200 dagar om året och sen så ska man vara hemma. Men för mig var det så här att lika mycket som jag har drömt om det här OS och VM och liksom hur långt jag kan nå, så hade jag också drömt om att få avsluta på topp, känna att det är jag som bestämmer det här, nu är jag klar. Och så fick jag göra det där fantastiska avslutet i Andorra med både liksom ett bra resultat i slalomen och sen göra mitt avslutningsåk med bullar och dela ut till tränarna. Det var liksom också en dröm i sig. Så att den här övergången, jag tror att det beror kanske på hur man får lov att avsluta sin elitsatsning. För jag var ju ändå lite äldre, ansåg säkert vara lite tant på toren. Men så att jag har ju haft en lång karriär och en ynnest att få vara där uppe så länge. Så att för mig var övergången ganska enkel och jag kände att jag var sugen på att se vad nästa kapitel i livet kunde ge.
Vad hade du för tankar om liksom identitet kopplat till att alltid ha varit den som är liksom den hårt tränande elitidrottaren?
Ja, jag har alltid varit Frida. Jag kommer från Norberg och så nu bor jag i Fagersta, jag har flyttat en mil. Och jag har alltid varit Frida där hemma, inte skidåka Frida. Och det har jag varit väldigt glad för. Så jag har haft, jag har inte bara varit skidåka Frida. Och det är någonting som jag verkligen värdesatt högt. Sen är det klart att när man tog det där beslutet att nu ska jag sluta. Åkt skidor hela mitt liv och funderat kanske, vad kan jag? Jag kan ju bara åka skidor. Men ganska snabbt tänkte jag så här, jag har ändå tagit mig rätt långt i min karriär. Jag kommer ju kunna använda mycket av det jag lärt mig, kommer jag kunna använda i vardagslivet också. Så att jag såg liksom med möjligheter med på de här nya äventyrerna, mer än att det var jobbet att man funderar på vem är jag, vad kan jag, utan jag såg fram emot det.
Fanns det några rädslor kopplat till det?
Ja, men det är väl det här att inte kanske tillhöra ett sammanhang på det viset. Men samtidigt så, som jag sa, så känner jag ändå att jag hade en lång karriär. Jag stod med fötterna på marken, så jag visste vad jag kunde. Och jag kände att skidåkning var jag klar med. Jag var beredd att ge 100, men inte det där 120 som man måste ge. Och då var jag beredd på att steppa åt sidan och se vad mina vingar kan bära någon annanstans. Så det är klart att nu har jag ju också lilla Colin som blir 1,5 år imorgon. Och det var ju också en dröm i sig att efter karriären få bilda familj. Så att det har ju också varit ett fantastiskt kapitel.
Man hör ju ganska ofta, eller så det lyfts med dig ibland, just det här med så här, okej, som kvinna och elitidrottare, och just det här med att bilda familj, eller allt ifrån hur kroppen påverkas till mensen. Och det har ju varit mycket om norska skidlandslaget, var ju ett tag att många tjejerna var väldigt smala eller undernära och fick träningsförbud och allt möjligt. Hur är det dina tankar runt... Det var en väldigt stor fråga. Varsågod. Ja.
Nej, men det är ju en jättestor fråga. Och det är ju det här. Elitidrott, det är ju inte hälsosamt. Man ska ligga på den där gränsen så att bägaren får inte trilla över, men du ska ändå vara där uppe och nosa. Så att det är ju otroligt många delar där du måste ligga på den absoluta gränsen. Men sen är det klart att jag har väl haft, alltså där är det ju längdskidåkning mest som kanske har det problemet. I alpint har vi inte riktigt haft den problematiken, men det är klart att också det här som du säger, att som tjej kanske man ändå kan känna lite mer sig där stressen att, ja men jag måste ju också sluta snart, för ska jag ha chansen att få bilda familj och få barn, så kanske du inte kan hålla på hur länge som helst, för vi har en biologiska klockan. Så att jag tror att det är klart att många kan känna en liten stress över det också.
Hur har du själv förhållit dig till då den här magiska gränsen som du säger, att ligga och liksom pressa sig så extremt hårt men inte tippa över någonstans, både kanske i prestation och sin självbild eller allt det där? Hur går den dialogen i dig?
Ja, men som jag sa, så jag har haft en lång karriär, så det är klart att man har ju lärt sig av sina misstag, och det är väl det, man måste väl också gå över den där gränsen lite grann för att veta, ja men det där var min gräns, och sen ta lärdom av det och veta att, ja men där och in, längre kan jag inte gå, för det är det, att går man över så kan det ta längre tid att komma tillbaka, så att det är en balansgång, men det är väl också tjusningen, sådär, att liksom, du måste lära dig själv, du måste kunna din kropp för att kunna prestera absolut på topp när det väl gäller.
När kände du att du gick över den gränsen då?
Alltså jag har väl inte gått över gränsen på det viset att det påverkar mig superhårt så. Men det är klart att man har belastat sig för tufft på träning, så att man sen när man kanske står på en tävling eller inför en viktig period, på en sån tävlingsperiod, att man då har kört lite för hårt och att man känner att kroppen har inte det där absoluta toppformen. Och då får man ju lära sig det. Och så nästa gång det, liksom, man har chansen att bygga upp sig igen, då får man göra på ett nytt vis. Och det är det som är, att du måste lära den där liksom, processen med din egen kropp, så du vet att ja, men det är det här jag behöver. Det är så lätt att man kan säga, ja men gör si eller gör så. Ja, men det kanske inte passar dig. Du måste lära dig själv din egen kropp.
Mm. Så här, jag tror att många uppfattar det som, eller om man inte har sån insyn, att man tänker att elitidrottare är liksom fullt ös från morgon till kväll. Man bara kör och köttar och så vidare. Så tänker man då kanske som motionär att det är därför som man hela tiden behöver träna så himla hårt för att det ska ge resultat och sådär. Men ni är ju minst lika noga med en återhämtning, eller hur?
Ja, men så är det ju. Det är otroligt viktigt med återhämtning. Och det är väl också någonting som är, ja, men har man en lång karriär, då är det, när man är yngre, ja, men då kanske man kör mer och längre och liksom så. Och sen när man blir äldre, då kan man mer köra de här kvalitetspassen. Men det är klart att jag skulle säga att jag har svårt att pressa mig så som jag gjorde i min elitsatsning, när jag visste att det här OS-guldet, VM, så hårt som jag pressade mig då, det har ju svårt att pressa mig idag, för jag har inte det riktiga målet i min träning. Så jag tror mycket det också, har man de här målen så är det lätt att pressa sig, för man vet att gör man det här jobbet med träningen, då är det desto roligare att swisha ner för backen.
Mm. Hur känner du med den här offentliga delen som kommer på köpet inför att okej, nu ska jag satsa på min idrott och så kör jag det racet och så kommer då liksom media, intervjuer, hela den karusellen?
Ja, men det kan ju ta mycket energi det också, men det hör ju till. Och då får man ju också lite, eller jag är i alla fall så, att då får man ju köpa det. Jag menar, gör man ett bra resultat och då gäller det på att du gör de där intervjuerna. Ja, men ser det positivt och du kan ju bygga ditt eget varumärke. Du får säga det du vill. Så att då får man liksom ta de här positiva glimtarna ur det. Sen är det klart att det många gånger tufft också. Det är ju som du säger, dagarna är långa med både skidåkning och träning och fys och videoanalys och så. Så ska man också göra de där intervjuerna. Då kan man ju ibland kanske önska att man inte är den som kanske har gjort de främsta resultaten. Men samtidigt så vill man ju vara där, för det är de där resultaten man vill åt.
Har du fått mycket skit genom åren?
Nej, jag ska väl säga att jag är ganska skonad så. Jag vet att jag åkte hem från mitt andra OS i Sochi. Då, det är klart jag gick för medalj, men jag kom femma, jag var femma i världen. Och det är klart att jag liksom hoppas på medalj, men då fyra stycken som var bättre än mig. Och jag, det var liksom fan jag mig i så. Men då när jag kom ner till journalisterna, då var det en som sa att det var efter, när vi träffades efter OS så. Då sa hon så här: jag var så besviken på dig när du kom ner till oss liksom efter åket, för du grinade inte, du var inte arg. Och jag bara, nej, men jag är femma i världen. Det var ju bra. Men det är klart att sådana delar kan man ju liksom tycka att de är rätt hårda så. Men samtidigt kan man ju också vända det när man åker till ett mästerskap och journalisterna säger, ja, men Frida, du tar ju medalj. Då kan man bara, ska jag ta medalj? Oj, jäklar, nu blev det, oj, gud, det vill jag ju, men det är tufft. Det är ju liksom, konkurrenterna ska också åka och jag ska åka. Men då vände jag på det många gånger sådär att, ja, men säger de det, då tror de ju det. Och då har jag stor chans. Min potential där är ju ganska bra då, om de säger det. Så att då vände jag på det liksom till det positiva, och det gav mig mer än liksom självförtroendet att veta att, ja, men jag har nog stora möjligheter.
Är det det där är att vända det till det positiva, faller det sig väldigt naturligt? Eller har det kommit med det livet du har levt?
Det faller sig nog ganska naturligt, tror jag. Jag är ganska så positivt lagd och gillar att se livets härliga utmaningar, även om det är liksom både toppar och dalar så. Men jag tycker det är häftigt att se vart man kan, hur långt man kan gå.
Hur stor skillnad är det på privatpersonen Frida hemma i liksom Fagersta, Norberg och de trakterna mot den som får sätta sig i de här offentliga sammanhangen så?
Ja, men det är nog ganska stort. Eller liksom, egentligen inte, jag är mig själv. Men det gäller nog på att den som ställer frågorna ställer rätt frågor. Jag bjussar kanske inte super, i alla fall då när jag var liksom verkligen aktiv, för då var det så himla mycket, man ville lägga energin på rätt saker. Så då hade man inte riktigt tiden att sitta och chitchatta på det viset, utan man lät dem ställa sina frågor och sen var man ganska nöjd så. Jag vet faktiskt att när jag slutade, då var det också en journalist som sa sådär att, ja, men jag har ju intervjuat dig i många år, men jag känner liksom att jag vet inte vem riktigt så här Frida Hansdotter är. Och då så skämtade jag bara såhär, ja, men då har du väl ställt fel frågor. För jag är väldigt öppen så. Ja. Men jag skulle ändå säga att jag har nog liksom en liten sådär vägg framför mig.
Så du har ingen längtan efter att bjuda in eller att använda någon slags kändisskap till någonting framåt till exempel?
Nej, alltså jag jobbar ju med mitt eget varumärke så. Jag tycker det är jättekul och det är så roligt. Allt det har givit mig att vara duktig i alpint och liksom de som har varit viktiga sponsorer under min karriär, de är ju nu mina samarbetspartners, och kunna ge tillbaka till dem och vara med mera och få liksom en inblick i olika branscher och så. Det är ju en innest att jag får göra det, tack vare att jag har varit liksom snabb att åka från toppen till botten på en backe. Så det är jag väldigt tacksam för.
Men vem är då den Frida som är i det privata, som man inte får se då som journalist i, liksom, i vinnarzonen? Liksom?
Ja, men jag skulle nog säga att jag är med ganska, alltså, som person så är jag ju ganska lika så, men jag kanske ändå är lite mer bjussig på mig själv, liksom, att jag ändå kan, ja, men jag kan ge lite mera. Jag är nog lite mer så här, jag är en funderare. Så att när jag har varit i intervjuzon så har jag nog varit med så att jag vet vad jag säger. Det kommer inte bara någon så här plopp, oj vad sa jag för något, utan jag har tänkt ut mina svar. Jag vet liksom vad det är jag vill ge och hur mycket jag ska ge den dagen. Och också jag gillar ju det här lite så här, både med målen och jag är driven, och då vet man också att jag vet vad jag kanske vad jag kan ge och så, för att bygga mitt eget varumärke och vad som är rätt i vissa lägen och så. Det är ju annat när man kanske som när man slog igenom om man var 18-19 år, då var det ju mer att man, oj, vill de prata med mig? Nu på slutet har det mer varit kanske man tagit för sig och vet att det här vill jag lyfta nu. Det här är en viktig fråga för mig, eller det här är otroligt viktigt inför den här tävlingen, och det här har jag jobbat på. Så att då utnyttjar man, eller liksom, man tog chansen mer.
Mm. Vad pågår bakom kulisserna som man aldrig får ta del av?
Oj, det var en kul fråga. Ja, jag vet inte. Jag är bakom de där kulisserna. Jag är på kulisserna. Det jag skulle säga så här. Många frågar ju så där om man psykar varandra. Eller om man med konkurrenter och så. Men så har jag aldrig upplevt det. Utan vi reser liksom 200 dagar om året. Först är det ju med liksom laget. Vi är ju konkurrenter på start. Men vi är ju lagkamrater och försöker hjälpa och peppa varandra på sidan om. Och samma är det ju med dem från andra länder. Vi reser ju som en liksom på touren så runt. Och vi ses på varje ställe. Så att man har ju blivit väldigt god vän med många. Sen är det klart att när man står på start, då kan man ändå blicka ut på dem och tänka, nej nu jäklar, idag ska du få se på att jag kan åka riktigt fort. Så liksom, men det är, jag har aldrig upplevt att det är någon som är otrevlig eller liksom så, utan jag tycker det är en väldigt härlig stämning på alpina touren, när jag tävlar i alla fall.
Vad har du för grejer för dig som folk inte ser inför en sån sammanhang?
Man har ju haft, jag har varit en sån här liten tur, haft turgrejer för mig. Och det är ju allt från så här turtrosor till tursparkar. Men jag hade ju en grej som jag faktiskt inte har berättat förrän jag hade mitt sommarprat efter att jag tagit OS-guld. Då hade jag fått för mig att jag hade tursiffran var 6. Jag spelade fotboll och hade 6 på ryggen, så det har liksom följt med mig. Och då så, när jag gick ut från hotellrummet, då har jag också varit lite så att jag måste känna så att det är låst. Det gör jag hemma också, känner att det är låst. Men då fick jag för mig att jag behövde göra det 6 gånger, för det var mitt turnummer. Men jag behövde göra det 6 gånger. Så jag stod där liksom och ryckte i handtaget 36 gånger. Och då är man ju ändå lite rädd. Man kanske inte vill att någon ska komma förbi och tänka så här, vad håller den där Frida på med? Så att kom det någon, då låtsades jag glömma. Oj, jag glömt något. Så gick jag in igen. Och så fick jag börja om. Så att, men det kommer på ganska snabbt att det går ju inte. Det tar lite mycket tid och lite för mycket planering. Kom jag till, när jag tog mina första pallplatser i rad, då hade jag bestämt mig för att då skulle jag måla mina naglar i en turfärg. Och det var rosa väldigt, liksom favoritfärgen. Så jag målade mina naglar i en rosa ny färg för varje tävling. Och jag tog 4 pallplatser den säsongen inför VM i Schladming 2013. Och då så tänkte jag, nej men vilken färg ska jag välja? Gud, nu har jag åkt med liksom 4 rosa och vilken av dem? Men då var det ganska trendigt att måla dem i olika färger. Så då tog jag chansen och tänkte så här, men då målar jag målar 4 olika rosa färger. Och så tar jag, då vågar jag på att ta en guldfärg också. För jag tänkte, nu är det VM. Så då så hade jag en guldnagel och ledde mitt första stora VM då. Och så kom jag till slut 3. Och jag skulle säga att jag inte förlorat guld, utan jag vann ett brons. Och att jag ledde för den där guldnageln. Men sen var det de rosa naglarna som gjorde att jag klarade av den där VM-medaljen. Och efter det så bestämde jag mig så här, okej, nu ska jag inte ha någonting. För det är ju också sådana där turgrejer. Det kan ju ta energi och det blir nästan så här, har jag inte gjort den där, då kommer jag inte lyckas. Så att man sätter sådana griller i huvudet. Så då bestämde jag mig att målar jag naglarna, det är någonting som ingen kan ta bort. Eller det är ingenting jag kan glömma. För det har jag ju liksom målat kvällen innan. Så då blev det som en liten härlig ritual också. Så här, kvällen innan målade jag naglarna, så visste jag att imorgon, då gäller.
Och har du haft sådana liksom tendenser längre bak också, innan det blev en turgrej, att så här, du vill upprepa eller göra sådana grejer? Liksom, eller var det bara någonting som föddes ingenting kommer ur det tomma intet, men du förstår.
Ja, jag förstår hur du menar. Men jag kan ändå så här ända bak till att man liksom var med i, ja, men som när man spelar fotboll bara hemma i Norberg, om man åkte till Västerås och skulle spela fotboll. Ja, men då satt vi och vinkade till någon ek liksom. Och, så att jag tror jag har fått med mig det på något vis, inte kanske att det var jag som startade, men att det är någon som har sagt, men hör det där betyder tur, och så har man gått och hoppat på brunnar som ska betyda kärlek och allt vad det är liksom, att man ändå är lite, ja, men jag gillar det liksom. Jag tycker att det är de där handtagen 36 gånger, ja, det blev jobbigt, men annars kan jag ändå tycka att det är lite så här tjusningen att gud vad man kan lura sin skalle på att liksom, ja, men nu har jag målat mina naglar, nu kommer det gå bra. Mm. Och det har ju ingenting med tävlingen dagen efter att göra egentligen. Jag menar, det är ju inte de rosa naglarna som gör att jag svänger i backen.
Nej. Men, och jag tänker att det ligger också så här, tjusningen och turen och ritualen som ju är liksom väldigt positiv. Och sen som du sa också, att det kan ju ramla över till att bli någonting annat som tar energi. Att det då kanske handlar mer om kontroll eller så. Och hur navigerar du i det så att det inte blir som ett kontrollbeteende?
Alltså jag är nog lite kontrollmänniska. Eller jag är väldigt mycket kontrollmänniska. Det var också när jag slutade. Då sa jag faktiskt till en av mina kompisar så här. Alltså jag har ett nytt mål i livet. Jag ska bli spontan. Och då kollade hon bara på mig och sa så här, ja. Spontan? Det är någonting man är, Frida. Det är ingenting man planerar för. Som att jag skulle planera så här. Mellan 10 och 12. Nu är jag spontan.
Och det är så fint, det där är så otroligt. Det finns något så mänskligt i det, och det är så många som sitter i den här stolen som, där du sitter just nu och blir intervjuad i den här podden, som återkommer till exakt det du sa, att man är kontrollmänniska av olika slag. Det är så extremt vanligt.
Ja.
Hur ser det ut för dig?
Men jag gillar så här, ordning och reda, koll på mina grejer. Och det är nog mycket för att jag har liksom rest. Har jag glömt någonting hemma i Sverige? Det är svårt att ha det nere i Schweiz eller Österrike när jag väl står det dagen efter. Så att man har nog varit ganska så här att, ja, men det gäller på att ha kontroll på grejerna. Och jag gillar ordning och reda. Och jag brukar ibland säga så här, gud, jag är inte så modern, för jag gillar ju papper också. Papper och papperskalender och du vet, lite sådär. Så att jag är lite kontrollmänniska, men jag gillar det också. Men samtidigt så är det någonting man får jobba med. Jag jobbar lite med sådär och försöker vara lite mer spontan och försöker tänka så här, det är inte hela världen. Och faktiskt så, när jag fick ju vara med om ett fantastiskt äventyr efter min karriär. Och blev tillfrågad att vara med på Över Atlanten. Och det gav mig faktiskt ganska mycket så insikt. För då tänkte jag så här, hur ska det gå? Jag kommer inte ha någon kontakt på 2 veckor. Och det var ju såklart jobbigt så familjemässigt. Att man liksom rent kärleksmässigt så. Att man liksom vill prata med de nära. Men också rent jobbmässigt. Och liksom så här att jag höll på att planera. Och liksom så här, hörde av mig till alla. Jag blir borta 2 veckor. Och det känns som att det ska vara en evighet. Och sen hade jag varit borta de där 2 veckorna. Och kände så här, ja men. Det var ju som att jag var borta en dag. Det var ju liksom, ja men det är klart att man hade en mailhög, men annars så var det ju inte så att det var så mycket som hade hunnit ändra sig. Och där och då tänkte jag, ja, man ska nog ta det lite mer, ja, men låta sig själv slappna av lite och ta det lite som det kommer. Och det får jag jobba lite med, men det är ju också så en härlig utmaning i livet.
Och var, eller så här, vilka ringar på vattnet ger den insikten nu när det har gått något år?
Ja, men än mer också nu när jag har blivit mamma, tycker jag. Att liksom nu när jag har fått Colin, nu är det han som är, han är nummer ett i mitt liv. Och liksom får leva familjelivet. Det är verkligen magiskt. Och genom både liksom att ha blivit mamma och den där resan när man kände att världen faller inte av att jag inte finns anträffbar på 2 veckor. Det tycker jag var... Alltså det är en härlig insikt så, att jag tycker det har blivit att man har den där mobilen med sig. Man kollar på den direkt man vaknar, och det sista man gör typ innan man går och lägger sig. Man kollar mejlen. Har man inte svarat på mejlet på en dag, då kan man få en, men såg du mitt mejl? Ja, men det har bara gått en dag. Alltså ibland kan jag känna att det har blivit så. Man ska vara tillgänglig hela tiden.
Verkligen. Innan vi går vidare på det ämnet som du var inne på nu, att du har blivit mamma, och så bara backar vi bandet lite, och du nämnde de här 200 resdagarna per år. Hur är det att bibehålla relationerna i liksom det livet. För det är ju inte alltid det klaffar kanske med att man vill ses, man hinner prata, man hinner umgås. Och sen behöver du också, eller ni då aktiva, gå in i liksom eran zone också, kan jag tänka mig. Och bara okej, nu ska jag stänga ut i världen för att kunna fokusera och allt vad det innebär. Hur gör man då för att liksom, ja, men till exempel en kärleksrelation eller så här, för att inte tappa varandra i det? För det är en speciell utmaning, tänker jag.
Jo, det är det ju. Men samtidigt så jag har ju rest så ända sedan jag var 16 år. Så. Mm. 16-17. Men det är klart att det gäller ju på att både att man har en partner som är okej med att man reser mycket. Och att, jag menar, det blir, har ju varit mycket tid för min Rickard då, att vara själv hemma. Och sen har ju han varit helt fantastisk support och också varit med mycket. Och det har ju varit så kul att vi har fått dela skidåkningen tillsammans. Och samma med familjen, jag menar, både mamma och pappa som har supportat ända sedan man var liten, så, och min syrra. Och det har varit tufft att vara borta från dem. Och det är någonting som jag också är väldigt tacksam för nu när jag blickar tillbaka på karriären. Så att när jag kom hem, då stod de där liksom med öppna armar och öppna famnar och bara kom hem till oss. Mm. Och det är ju, de har ju sin vardag, men att man alltid var välkommen när man kom hem. För jag hade ju bara 2-3 dagar, och sällan var det en helg, utan det var ju som mitt i veckan och sen drog man igen. Så att jag haft dem har ju betytt så otroligt mycket, för jag är ju sån otrolig familjemänniska. Så när jag tänker på att jag är sån familjemänniska, så kan jag också känna så att jag inte längtade hem mer. Men det var ju den här drömmen liksom, att få förverkliga det här liksom, att man ändå sträva mot de där OS och VM och se hur långt man kan gå. Det har ju varit som ett sånt kall för mig. Och sen är det klart att på somrarna, det har inte varit så kul när kompisarna drar och ska hänga på en strand och man själv ska sticka ut och köra de där intervallerna. Men samtidigt har jag ju vetat att jag kan ju inte ligga och, ja, den här kontrollmänniskan igen då. Jag kan inte ligga och slappna av ändå på stranden innan jag gjort de där jobbiga men ack så härliga intervallerna. Så att jag kan ändå känna att jag har ju som gjort mina val på att kanske vara tråkig och ego i vissa fall. Men jag vet också att det har ju gett mig så mycket mer på ett annat plan. Så att jag kan få den frågan ibland så här, att jag offrar mycket. Men jag tycker inte jag offrar något, utan att jag snarare har fått. Sen är det liksom, alla gör ju sina vägval. Och jag är så glad att jag liksom hade hemma. Min oas var ju liksom Norberg, Fagersta. Och dit kom jag alltid hem. Jag hade ju kunnat bosatt mig i Österrike eller Schweiz eller någonstans närmare tävlingarna. Och det kanske egentligen hade varit bättre rent återhämtningsmässigt. Men för mig visste jag att det skulle ge så mycket mer att få komma hem och landa hos mina nära och kära. Och att det skulle ge mig så mycket mer liksom, både energin och det här liksom, att känna att ja, men ju, också det kanske att få kliva ur, som du frågade i början, att liksom skidåka Frida, då fick jag kliva ur den bubblan. Då var jag vanliga Frida, så fick jag vara det för några dagar och sen så åkte man in i den där bubblan igen.
Mm. Hur har liksom din resa i livet fram till att de här drömmarna började odlas och du började liksom veta vilken riktning du skulle gå och göra alla de här valen? Hur var livet fram till dess?
Ja, alltså jag var ju en riktig så här sporttjej när jag var liten, och det var min syrra också. Och vi testade nog på det mesta som Norberg hade att erbjuda. Och det är man ju också så här väldigt tacksam nu efteråt, att mamma och pappa lät oss, att vi fick prova på. Och sen var det längdskidåkning och alpin på vintern, och det var fotboll på sommaren. Men det var väl samma när man blev lite äldre, så förstod man ju också så här, eller man fick ju en insikt också att på fotbollen till exempel så hade vi en tjej som var otroligt duktig. Och då kände ju jag att men så bra är inte jag. Men däremot både alpint och längd var jag väldigt duktig och vann ungefär lika mycket i det när jag kom uppåt. Så här, när jag gick i 6-7 typ. Men sen så fick man ju lov att välja. Dagarna räckte ju inte till. Det gick liksom inte att hålla på med båda sporterna. Och då tyckte jag ju att det var roligare att swisha ner för backen än vad det var och klättra upp för så. Och sen är det klart att jag har ju haft, pappa är ju en gammal, han är ju gammal landslagsåkare. Så att det är klart att jag har haft den fantastiska möjligheten så att ha honom som tränare och syrran som också åkt alpint och mamma som supportade där med liksom kläder och såg till att vi hade mat i magen. Och det har liksom varit som familj. Jag skulle säga att det är den aktiviteten som har gjort att vi blev så sammansvetsade familjen. Jag och syrran, det spelade liksom ingen roll om det var disco på fredagar. Vi älskade att sätta oss i bilen och få åka upp till Björnrik och Vemdalen och Klövsjö, för att det var liksom tredubbelt så långa backar som hemma. Och så bodde vi i husvagn och hade mysigt så. Så att det är ju de minnena egentligen kanske när någon frågar mig sådär att ja, men vad är det bästa med karriären? Och det är klart att det är helt fantastiskt att jag lyckades ta ett OS-guld och VM-medaljer och de här pallplatserna och vinster. Men när jag tänker på den här liksom skidåkningen så är det ju glädjen. Och den startade ju Klackbergsbacken med alla kompisar och vänner och familjen. Så att jag skulle säga att Klackbergsbacken är de bästa skidminnena.
Mm. Det är en liten kuriosa där, men så här, jag har ju också varit i de där områdena och när jag hade min väldigt, väldigt korta och inte så alls framgångsrika längdkarriär. Men det är så roligt för jag känner igen alla de här områdena som du pratade om, så jag känner mig också väldigt hemma.
Ja.
Men då också så här, i och med att du har levt i livet som du har levt med allt vad det inneburit och nu när du har blivit mamma, vad vill du ge till honom då utifrån liksom prestation eller elitsatsa eller karriär eller, så här, eller då också gemenskapen och idrotten och allt det där?
Ja, gud, jag har ju älskat mitt liksom, liv. Jag hade när jag var yngre, så att jag hoppas ju kunna ge och stötta honom på samma vis. Och det är väl det jag också har... liksom, nu efteråt är man så tacksam att mamma och pappa fanns där både i med- och motgång. Och, jag vet att det var många gånger när man... Jag menar, det är ju tufft att ligga ute de där 200 dagarna. Och så kanske man inte gör exakt de resultaten man vill. Och speciellt när man är på väg uppåt. Och då kommer jag ihåg att jag ringde ju hem och pappa var det bästa bollplankan. Liksom, från dag ett till liksom min sista dag så har jag alltid ringt honom och pratat teknik och... alltid så här bolla, och eftersom att han alltid har varit med så är det ju, även fast jag har fått tränare som kommer och går så blir det ju under en så lång karriär, så jag ändå alltid haft pappa som har kunnat översätta vissa ord om jag har sagt så här, men jag fattar inte riktigt vad tränaren menade nu, och då kanske han kan bara växla över ett ord och så vet jag, jaha, det var så han menade, och så har vi liksom kunnat diskutera, och det har ju varit guld värt. På samma vis som mamma när man liksom ringde hem och så där, ja, ah, men jag gör inte de resultaten som jag vill och så, då sa hon så här, ja, men du behöver inte åka skidor. Mm. Och då blev man nästan sur såhär, va? Jag ska ju åka skidor, liksom att man, jag ville ju så mycket, jag ville liksom verkligen prestera. Men där har jag verkligen haft sånt stöd, och jag har ju aldrig jobbat med mental träning till exempel. Men där har jag ju känt att jag haft de bästa mentala tränare. Det har ju varit mamma och pappa som liksom känner mig och alltid, har alltid funnits där. Så det är klart att det önskar jag ju, att jag, alltså jag vill ge... Colin samma möjlighet liksom, att han får testa på det han vill, och sen vad han än väljer så kommer man ju vara där och stötta, och så hoppas jag att han vill hålla på med en idrott, för jag tycker idrott ger så otroligt mycket, och med gemenskap och att man har roligt ihop och så.
Vad, om vi bara kastar ut och så här, vad skulle du vilja ge för kritik till elitidrotten så, också med tanke på det vi kanske pratade om lite grann i början och så, eller finns det någon så här feedback som att så här, oh, det här önskar jag vore annorlunda, eller det här borde elitidrotten bli bättre på eller så?
Alltså jag har ju haft en fantastisk resa. Jag tycker det har varit väldigt bra. Jag har haft ett otroligt stöd både från liksom när man kom in i landslaget, både från förbundet och när man fick vara med Sveriges olympiska kommitté. Och, men det är klart att alla är vi olika och vi tänker olika, så att på ett vis skulle man ju kanske önska, men det är ju svårt, jag menar, svårt att säga så här, det finns inte, för det finns ju hjälp att ta och så, men jag skulle önska att det var så många fler av de yngre som vågar tro på sig själva, och det är ju tufft, för jag menar, det är på vägen upp och man vet knappt om man kanske är så bra som man hoppas och så. Men det brukar jag försöka när jag är ute och träffar ungdomar och så, att peppa dem att tro på sig själv. För man kan så mycket mera, och bara att har man den där lilla tron och att man liksom ser möjligheter, och den där rätta inställningen istället för att tänka att nej, men jag kan inte. Nej, men försök! Det enda som kan hända är att du inte klarar det. Men då får du bara jobba hårdare, så nästa gång så kanske du kan det.
När är du inte diplomatisk?
Ja, det vet jag inte.
Eller så här, händer det att du tappar dig ibland?
Nej, jag vet inte. Nej, det tror jag inte.
Blir du arg?
Nej, ja, jag vet inte. Jag blir arg, då blir jag nog lite mer tyst.
Det går, ilskan går inåt?
Ja, det tror jag.
Och var landar den sen då?
Nej, då kan jag nog vara lite sur. Eller som är lite fåordig. Men jag tror liksom att tillsammans under karriären så är det vissa som har sagt, ja men, kan du bli arg eller så? Men det är ju när det väl gäller, när det liksom blir den här tävlingssituationen, då bara åker mina horn upp. Då ska jag vinna.
Mm. Och vad händer om du inte får prestera i livet eller i saker du gör liksom?
Ja, alltså jag skulle ju, nu skrattar jag, för jag vet att det inte är så här, men jag skulle vilja säga så här, nej men jag tävlar inte så mycket, jag gör. Men jag vet ju att jag gör det, jag tävlar ju var jag börjar, så kan jag börja spela liksom Yatzy och tänka, ja men det här är ju bara ett sällskapsspel. Men så slutar det ändå med att jag ska ju vinna till varje pris. Så att jag försöker ju att inte tävla, men det gör jag. Det är samma när man är på semester och man kanske är ute på den där härliga längdturen. Liksom. Då swishar jag, försöker jag jaga kapp dem fram för att liksom swisha om. För att jag tänker så här, jag vann.
Ja.
Fast de vet ju inte att jag tävlar med dem.
Och vad ska man säga? Hur starkt driven är du just av den här prestationen i liksom också kanske din självkänsla eller relationen till dig själv eller de sakerna?
Ja, men jag har nog kommit till den punkten att jag vet att jag gillar det liksom, att det är någonting som driver mig framåt. Det är ingenting som jag tycker är jobbigt, så prestation. Alltså det är klart det kan vara kanske jobbigt precis när man tänker att åh gud, jag måste göra det för att ta mig hela vägen upp dit. Men det är ju det som jag har liksom gillat under min karriär också. Att det är faktiskt så att man måste jobba hårt här i livet. Man får ingenting gratis. Det är många som kan säga så här, åh, jo, men ja, du har talang. Eller oj, nej men han är så duktig på, han har liksom så lätt för sig. Ja, men man kanske har lätt för sig. Men för att komma hela vägen, då måste man verkligen lägga ner ett hårt jobb. Och det är ju vilken bransch man än är i. Att det är klart att man har fallenhet för det, som jag med liksom just disciplinen slalom. Men sen måste du lägga ner ett otroligt jobb för att du ska nå absolut hela vägen.
Mm. Om vi går tillbaka till kontrollbehovet. Mm. Önskar du att det vore annorlunda på det?
Nej, jag gillar ju mitt kontrollbehov. Ja.
Ja. Perfekt.
Nej, men det är klart att det, som jag sa när jag slutade, att jag säger, ja, med mitt nya mål är att försöka bli spontan.
Ja.
Och det kan jag känna, men det gör ju jag med ett skratt så. Att jag vet ju att alltså, den där kontrollmänniskan i mig, det är ju jag. Alltså det är ju Frida. Mm. Sen så kan man ju liksom försöka lätta upp den lite ibland. Men samtidigt så tycker jag det är rätt gött att ha full koll.
Mm. Och vad händer när du inte har full koll? Har du det någon gång?
Ibland när man, om man tappar bort, ja, men det vill säga man tar bort något pryl eller att man har missat något, säg att jag skulle ha missat ett möte eller något, då kan jag ju gräma mig länge över att jag inte vet att jag, eller liksom, både att jag, om jag nu har missat mötet eller samma om jag typ har glömt att tappa bort något eller så, då grämer jag mig och funderar på det ända tills jag hittar prylen eller liksom att man har haft det mötet man skulle ha haft då, så att man kan släppa det. Men det händer väldigt sällan i mitt liv.
Är det framför allt kontroller runt fysiska ting? Eller är det mer i de mjuka värdena också? För kontroll kan ju finnas på många olika sätt. Liksom.
Nej, för mig är det bara kontroll på ting, tror jag.
Ja.
Mestadels.
Ja.
Ja.
Så prylar i sin ordning och reda, då känner du ett lugn?
Ja.
Ja. Okej, kan du berätta något otippat?
Känns så, du vet, det är så svårt också, för man har gjort så mycket intervjuer genom sin karriär, så det känns som att man har typ pratat om allt.
Mm.
Men jag vet inte vad otippat skulle vara. Nej.
Okej, kan du ge oss ditt absolut bästa lifehack?
Oj. Det är väl den där kontrollen det.
Du marknadsför kontroll.
Nej, jag vet inte. Nej, men alltså, bara så där, då skulle jag ändå så här, alltså om man ser till livet så, då skulle jag ändå säga att ta vara på det. Livet är kort och liksom det här att man kan så mycket mer än vad man tror, och att tro på sig själv och göra det man själv vill. Fundera inte på vad andra gör, utan sätt dig ner och fundera, vad vill du? Vad vill jag med mitt liv? Och så gör man det.
Hur ofta ställer du den frågan till dig själv?
Ja, det är nog nästan dagligen, tänkte jag säga. Nej, men jag är ju en funderare. Jag funderar mycket så där. Jag brukar skratta, för ibland brukar jag säga till min sambo så här, nej, men har du funderat på det här i livet? Så alltså, jag har gått och funderat och sen så här, nej, det där kan du inte fundera på, för du kan i alla fall inte påverka det.
Ja.
Nej, men jag kan tycka att det är härligt så där, att bara fundera på livet. Vad går det ut på?
Vad går livet ut på?
Ja, och jag har inte kommit fram till det. Nej. För det är nog svårt att komma fram till. Men jag tycker att det är en härlig resa. Och jag tycker att man verkligen ska tänka till och ta vara på den. Mm. För det är svårt att backa tiden. Det kommer du aldrig kunna göra.
Jag har försökt, eller jag har inte försökt. Jag har inte ens försökt, för att det går ju inte.
Nej.
Men man kanske skulle känna att man hade velat.
Ja, men precis.
Men okej, okay, vad kan du mer gå då när du har de här filosofer? Det låter lite filosofiskt ju. Att du liksom öppnar upp så. Berätta mer om den sidan.
Jag vet inte. Men alltså, nej, men jag gillar bara att fundera så där liksom. Jag kan fundera på vad som helst. Det kan liksom bara ploppa upp i huvudet, så kan man så här gå och fundera på ja, men som nu sitter vi ju i en studio och kan fundera så här, ja, de där väggarna. Ja, ja, det är så där, och så funderar man på varför och lösning och lite, man vill liksom se den här helheten, och jag funderar ju, för jag är bra på att fundera.
Ja. Ja. Vad tänker du om de här väggarna då?
Nej, men då sa jag allt från att det där skumgummit ser ju lite lockande ut, att jag ser att det är någon som har dragit det.
Ja, det är superskönt att få känna.
Ja, men skulle man vilja dra bort en sån här liten pig? Nej,
ja.
Men så, liksom, jag kan fundera på mycket i livet, och det gillar jag.
Betraktar du din omgivning mycket?
Har jag tiden? Ibland är det så stressat. Det är ju också lite så här, allt ska gå i maxad fart, så man hinner inte alla gånger. Men just så här nu på våren och det börjar bli sommar, då har man ju mer tid.
Mm.
Då kan man fundera mer.
Hur ser dina dagar ut just precis nu?
Ja, men just precis nu så har faktiskt min sambo är pappaledig. Så vi har kommit hem, vi har varit i Spanien i 4 veckor. Superhärligt, jag har typ aldrig varit iväg på en sån lång semester. För när jag slutade liksom under min aktiva karriär, då var det ju 8 dagar i maj. Det var liksom de dagarna man kunde åka iväg på semester. I alla fall som jag kände att jag kunde åka iväg på semester. Sen kan man väl åka när man vill. Men det hade jag bestämt mig för, att det var det bästa för min satsning. Och sen kom covid. Så då har man inte kunnat resa mycket. Så då så sa vi nu när min sambo blev pappaled att ska vi inte åka iväg på en lång resa?
Mm.
Så då har vi varit iväg och haft lilla Colin med oss. Och bara njutit av att vara vi. Och det har varit superhärligt. Så har vi kommit hem och sen, jag bor ju i Fagersta. Och nu så här på sommarhalvåret så tycker jag att det är så härligt. För jag bor i hus och då lever liksom gatan upp också. På vintern då är man oftast, ja, men det är snö, det är kallt, man är inne. Och nu liksom träffar man på grannar och det är liksom lite lugnare tempo. Och man njuter av att det är sommar och värme.
Du som har rest massor och träffat så många olika människor genom alla de här åren i olika sammanhang. Vad är det du som tar med dig i det som är så familjärt där hemma? Liksom, som bara är en ganska, ganska oklar fråga. Men just när man reser ut i världen, både du och jag kommer från småstäder, så kan man uppleva ibland att det är väldigt olika, eller att det absolut inte är det, eller att det är precis likadant fast i olika skepnader. Eller så här, vad har du fått med dig av allt resande just i liksom, relation till platsen du kommer ifrån?
Nej, alltså jag älskar ju ut och resa samtidigt som jag är så där älskar att vara hemma. Men jag tror att det är det jag älskar, att när man liksom åker iväg, som när vi åkte iväg till Spanien, bara kände så här, jag ska kräkas på den här tvättmaskinen och diskmaskinen och allt där hemma, och bara kände nu vill jag åka iväg. Och sen när man är där borta, då är det helt fantastiskt att få se en annan, ja, men liksom vart man än reser då. Men jag gillar att resa på olika ställen, men så här, olika kulturer, hur är det? Man skulle nästan vilja så här, nu är jag mina funderingar här, då skulle man nästan så här vilja vara i någon familj som bor där och bara få vara med en vardag och se hur funkar det i den här lilla byn eller så. Men och sen är man liksom borta och man njuter av det här lediga, och så bara känner man så här, gud vad jag uppskattar hemma, när man kommer hem och man bara vill laga sin egen mat och dona och fixa och så. Men just det där hemma är ju för mig också familjen, att man då har nära till liksom nära och kära, och att jag har nog det liksom från att när jag var liten, att det alltid varit familjen. Vi har umgås liksom släkten, och det är en trygghet tycker jag att ha dem där.
Den här kontrollen, sista frågan om den. Men är det någonting som kommer in i så här vardagsgnabbet i relationen? Just också som småbarnsförälder och det ska vara på det här sättet eller sådär?
Nej, men då är ju min sambo spontan. Så att han, då får jag hålla i kontrollen där. Då kan jag få liksom köra på. Och han har ju absolut koll på sina grejer, inte så. Men vi brukar skratta, för jag är ju sådär, liksom ska man ha bjudning, ja, men då står ju jag klar en halvtimme innan. Och samma om man ska åka bort, då kommer jag ju på minuten. Eller liksom så. Man är inte sen. Men då säger han till mig såhär, ja, men det är väl ingen som har bjudning som vill att gästen ska vara tidig. Och det har han ju rätt i.
Ja.
Men då brukar jag säga, ja men åker vi till Dina, då är vi tid. Åker vi till Dina, då får du bestämma.
Ja.
Så att där liksom, nej, vi kompletterar varandra på bästa vis, skulle jag säga.
Återigen diplomatisk och ödmjuk. Det är väl någonting som kommer till mig så här, du är så otroligt diplomatisk och ödmjuk. Det är jättefint. Men så här, ja, men precis som du sa när journalisten, men så här, men när blir du arg då, eller när liksom, när har du en skitdag? Har du det?
Ja, men jag blir nog inte arg, och sen är jag inte rädd för konflikter så, men jag ska lösa dem. Jag skulle aldrig gå och lägga mig om jag inte har löst en konflikt så. Jag gillar inte att man man får absolut tycka olika, och man får liksom, men då vill jag gärna prata ut om det, så här, men så här känner jag, och det är därför jag känner så, jaha, du känner så, jaha, okej, men då men du vet, att man liksom verkligen pratar ut om det, och det är så otroligt viktigt för mig. Det är därför jag inte är, jag kan liksom bli arg, men då är det nog väldigt kort, och det är tyst, och sen så släpper jag det liksom.
Men om du är tyst och sen pratar du, hur går det ihop?
Jo, men jag måste vara tyst först. Ah, okay. För annars då är det kanske den där kontrollmänniskan. Då säger jag något som jag kanske inte har tänkt igenom. Så då liksom sitter jag tyst först och funderar. Den där funderar Frida. Så här, ja, men då tänkte den så. Jag sa så. Den sa så. Jag har fattat. Ja, du vet. Så här, menar den personen si eller så? Och så har jag funderat, och då ställer jag frågan typ kanske, ja, men så här tänkte jag, varför sa du så, hur tänkte du där?
Känner du att du behöver hitta en förklaring, alltså som en så här, för att typ, nu ska vi se hur det blir, en förklaring för den andra först, så att den får bli lite så här hjälpt eller ursäktad, alltså inom dig, inte utåt, utan att du så här, okej, men den menade du ungefär så här, för att, alltså som att du reder ut det själv först på något vis.
Nej, oj, oj. Ja, men lite så där med att jag funderar, alltså jag är nog jag vill nog liksom inte att det ska bli att någon, jag är så mån om att inte någon ska känna sig, att någon ska må dåligt eller så, att man vill liksom att alla ska må bra, och man och då när det blir en sån här liten dispyt, då vill jag först kanske tänka igenom så inte den blir ledsen för att man sa si eller så. Så det är nog mer liksom i omtanke. Men det är ju nu för tiden, inte säga nu för tiden. Det var mer när man var yngre, då kunde det bli att man rök ihop med kompisar. Så nu är det ju nästan aldrig så. Och sen är det klart, jag menar, jag och min sambo, man tycker väl inte lika jämnt. Men där tycker jag att det är så skönt, för vi kompletterar varandra så bra. Och samma liksom det här att han har ju supportat mig så när jag tävlade. Och jag kommer ihåg när jag skulle sluta också, då försökte jag säga att, kan inte du säga att du vill att jag ska komma hem? Eller liksom sluta. Han bara, alltså, håll på så länge du vill. Jag supportar. Och det har ju varit så skönt liksom, att han alltid funnits där. Och nu också när vi har fått familj. Och liksom att nu finns man ju på hemmaplan mer. Så kan jag supporta honom i hans karriär. Och, ja.
Vad utmanar dig just nu?
Ja, men det är nog fortfarande så här. Även fast jag inte har OS-guld och VM och drömma om på det viset. Så är det ändå väldigt kul att så här, vad kan jag ta av mig? Vad vill jag? Och just nu så jobbar jag liksom med mitt eget varumärke. Och det är ju väldigt kul att de som, ja, men speciellt de som har varit så otroligt viktiga sponsorer under min karriär, som har betytt så mycket, att de vill fortsätta ha samarbete med mig, och att man får ge tillbaka. För under karriären, som sagt, 200 resdagar, då har man inte så många dagar att liksom göra så mycket med sina sponsorer eller liksom marknadsföringsmässigt. Så att nu har jag mer tid, och då är det så kul att få ge tillbaka till de som har betytt så mycket.
Om du kort ska hisspitcha ditt egna varumärke, kan du göra det?
Ja, men det är ju verkligen en dröm, mitt Hansdotter Sportswear. Att få starta ett sportklädesmärke som produceras i Europa. Och jag, när jag tränar, jag älskar, alltså, bra, snygga träningskläder. Man blir så stark, så snabb. Och det är liksom målet. Att plaggen ska verkligen vara någonting som man känner att det här vill jag ha i min garderob. Som sagt, vi är ju liksom i uppstarten. Så vi har inte så stor kollektion, men det kommer mera. Och det kommer massa fint i hösten. Så att det är verkligen någonting jag har drömt om, som också så här har förverkligats. Och jag hoppas verkligen kunna driva på det. Och det ska bli kul att se vad det kan bära.
Som avslutning så brukar jag ställa samma fråga till alla mina gäster. Och det enda man inte får säga är Instagram eller sociala medier. Enda regeln.
Oj.
Och det är, vad är inte som det ser ut?
Oj, ja, den var svår. Men vad är som det ser ut?
Ja.
Va?
Exakt.
Oj, vilken svår fråga. Den är nästan sådär som man kan trassla in sig när man funderar på.
Den har du att fundera på nu, känner jag.
Eller hur? Det kände jag så här. Jag som är dålig på att vara spontan. Bara, jag tänkte så här, nu ska jag komma på något bra. Så, oj. Men det är ju en djup fråga.
Mm.
För det är mycket som inte är som det ser ut. Men som du sa, man vill ju gärna säga Instagram. Men det förstår jag att det skulle väl alla svara i så fall. Vad är inte som det ser ut? Ja, men det, alltså, det kan väl vara egentligen... Kan väl vara vad som helst. Jag menar, det kan ju vara en frukt som inte smakar som den ska. Eller en, alltså, en människa som... Jag menar, man kan ju se ut på ett vis. Kanske ser sur ut. Och sen är man världens gladaste person. Men den där Sofia, du, spontanfrida har inget bra svar på den. Hon får nog, kontrollfrida får gå hem och fundera och återkomma.
Ja, men jag gör jättegärna det.
Gud, vad fint. Vad brukar du få för svar?
Mm, det brukar vara allt ifrån alltså, livet, människor,
ja,
ingenting eller allt. Alltså lite sådär. Ja. Och sen kan det vara mer specifikt som att folk kopplar det till en själv. Typ att ja, men folk tror att jag har den perfekta relationen men vi gör faktiskt det här också. Eller folk tror att jag alltid är så här men jag är faktiskt så här också. Eller sådär. Så att det brukar alltid vara att antingen så går de direkt till sig själva och berättar någonting som kanske inte har sagts innan. Eller att man är sådär djup och filosofisk och bara, det är faktiskt ingenting som ser ut. Så, eller, ja, ingenting är som det ser ut.
Ja.
Lite så.
Jag förstår.
Innan vi säger tack och hej, är det någonting du vill säga till de som har lyssnat på det här avsnittet?
Åh, jag skulle vilja tacka dig för att jag fick vara med. Jätteroligt. Och sen vill jag passa på att önska alla som lyssnar en fantastiskt trevlig sommar.
Ja, tack snälla. Och surfa in på Hansdotter Sportswear, eller hur?
Ja, det tycker jag absolut ni ska göra.
Det måste man, både på webben såklart och på Instagram finns det överallt. Och följ Frida och alla hennes äventyr och kanske hälsa på i Fagersta om man har vägarna förbi.
Ja, absolut, då kan man få en kopp kaffe.
Vad fint att jag nu bjöd in folk till dig. Jag ber om ursäkt.
Det är lugnt.
Tusen tack för att du kom hit.
Ja,
och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen på söndag, för då är det ju filtrerat precis som vanligt och ofiltrerat på tisdagar. Puss och kram, hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier, ha det gott så länge, hej då!
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.